Ni som har varit med under veckan här vet att jag har försökt gå igenom Daniels bok och följt Daniels liv fram till och med det sjätte kapitlet. Och hur skulle jag kunna släppa Daniel nu när jag fick en chans till? Utan vi ska idag gå in i det sjunde kapitlet. Det är bara så att det här kapitlet är så fullt av allvarliga syner och tolkningar och profetior, att när Daniel själv har sett och hört uttolkningarna av det, så talar han om för oss hur han reagerar. Han säger i det sjunde kapitlets femtonde vers: då kände jag, Daniel, min ande oroas i min boning, och den syn som jag hade haft förskräckte mig. Och i slutet av kapitlet säger han: färgen vek från mitt ansikte och jag uppfylldes av många oroliga tankar. Konstigt, va? Kan man reagera så när Gud uppenbarar sig? Ja, i slutet på det åttonde kapitlet, det är visserligen ett par år senare då, men han återigen har en liknande uppenbarelse, så säger han: jag blev maktlös, jag låg sjuk en tid, sen stod jag upp och förrättade min tjänst igen, men jag var häpen över synen. Och någonting av denna vånda och maktlöshet, inte hopplöshet i negativ bemärkelse, men någonting av våndan inför storheten i de profetiska utsagor som vi idag ska stanna inför, det tror jag är på sin plats att vi känner. Att ingen känner sig likgiltig, eller att ingen känner att han kan gå härifrån småvisslande. För det här är så allvarligt, det här är så stort, det här är så fantastiskt, att det är på sin plats att vi alla känner vår litenhet och upplever att en stor Gud har talat, och vi är som tillintetgjorda inför hans tal. Jag läste för några år sedan, som kanske du också, den där helsidesannonsen i Dagens Nyheter. Samma dag stod den i alla av världens större tidningar, på många olika språk alltså, med stor rubrik: Kristus är nu kommen. Och så stod det en del underrubriker: han ska framträda inom 2 månader och erbjuda lösningen på våra politiska, ekonomiska och sociala problem. Han är det kristnas Kristus. Han är judarnas messias. Han är buddhisternas femte Buddha. Han är muslimernas imam Mahdi. Han är hinduernas Krishna. Och inom 2 månader ska han framträda i ett radio- och tv-framträdande som ska sändas över hela världen och ska förstås av alla folk invärtes, telepatiskt, på deras eget språk. Och från den dagen ska han hjälpa oss att bygga en ny värld, en värld med fred. Och det lät ju fantastiskt, detta. Och om man nu inte hade läst i Matteus 24 Jesu egna ord, när han säger: många falska profeter ska uppstå och förvilla många, och om någon säger till er: se här är Messias, eller där, så tro det inte. Till människor som falskeligen säger sig vara Messias ska uppstå så och falska profeter, och det ska göra tecken och under för att om möjligt förvilla jämväl de utvalda. Detta ser jag alltså som ett tidens tecken, att människor i vår tid står fram och presenterar sig själva som Messias, fredsförstar. Talet om freden är framförallt någonting mycket, mycket populärt. Och vi bör vara på vår vakt, inte mot freden naturligtvis, men mot dem som utlovar fred utan att tala om fredsförsten. För den generation som vi nu lever i tillhör världshistoriens mest krigiska generation, eller århundrade. 2 världskrig har vi klarat av det här århundradet. Och idag när vi sitter här i tältet så pågår krigshandlingar både mellan nationer och inom nationer. Och dessutom så har vi som mänsklighet rustat oss som aldrig förr. Det finns idag förstörelsevapen av det mest fruktansvärda slag, och det sägs att man med dem skulle kunna förinta planeten jorden 60 gånger om. Och ändå så fortsätter man att bygga upp arsenalen. Och det sägs att hälften av världens alla forskare arbetar med krigs- och vapenutveckling. Samtidigt som en stor del av vår mänsklighet inte har bröd för dagen. Och det är inte bara på jorden som man rustar. Nu handlar det också om stjärnornas krig. Och det är ju ganska märkligt att jordens egna innebyggare har valt att göra sin egen planet för måltavla, sina egna städer och samhällen till måltavla för sina mest fruktansvärda vapen. Det är hit alltså som vi har nått i vår mångtusenåriga mänskliga historia och efter vår högmodiga vetenskapliga utveckling. De mänskliga rikernas natur har alltid haft någonting av vilddjursnaturen i sig. Och när vi nu kommer till Daniels syn, så är det en profetisk beskrivning av det som handlar om vår tid. Inte bara det som har varit, utan det som är och det som ska vara. Och den synen är minsann ingen vacker syn. När politik en gång i historien blev styrd av mänsklig makt och prestige istället för en önskan att behaga Gud, då steg vilddjursnaturen in i de mänskliga förehavandena och nationernas förhållande till varandra. När vi vägrade att erkänna Gud den högste som himmelens och jordens konung och istället själva försökte stå vakt om vår rätt att vara herrar på jorden, då är det som om vi inte längre fungerade som Guds avbilder. Vi blir hans vrångbilder. Rovgirigt huserar människan på jorden i egenskap av syndens slav, istället för att regera på jorden i egenskap av Guds avbild. Istället för fredsförstar så blev vi krigsmakare. Och vi hade knappast hunnit lämna Edens lustgård förrän kniven blev ett mordredskap och Kain dödade sin bror Abel. Hatet börjar och därmed kriget. Och vi är alla kapabla att hata, och därmed är vi också alla kapabla att delta i kriget. Och vi förfasar oss över kriget på slagfältet, men vi glömmer bort kriget i sandlådan kanske, kriget på skolgården eller krigen över middagsbordet mellan makarna som skulle älska varandra, hade de lovat. Och det ena kriget i världshistorien är värre än det andra. Och mer skräckenjagande kan vi se att de krig måste bli som möjligen följer. Och nu ser vi i Daniels sjunde kapitel, i ett snabbt panorama, liksom hela denna utveckling, redan Daniels syn på 500-talet före Kristus. Men ändå lämnar oss inte den här synen i hopplös förtvivlan. Det är inte vilddjuren som ska ha sista ordet. Det är människosonen. Det är hans rike som ska bli det slutliga riket och det evigt bestående. Det är Gud som fortfarande sitter på sin tron. Och han har insatt sin son till konung över jorden. Och de rebelliska människorikerna ska komma till sitt slut. Guds rike ska upprättas och evigt bestå. Och hans heliga ska få ta del av regeringsmakten. Detta är Daniels bokens hoppingivande budskap. Ondskans makt ska slutgiltigt krossas. Och Guds eviga, härliga rike ska uppenbaras. Det är vad vi beder om när vi beder: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Men när vi nu lever i en tid då mörkret tycks så tätt och tjockt och vilddjursnaturen så ofta gör sig gällande när nationerna har med varandra att göra, då kan man undra: är Gud verkligen i kontroll? Har han verkligen makten i denna kaotiska värld? Och säkerligen var det frågeställningar som judarna där borta i fångenskapen i Babel brottades med. Var deras Gud verkligen den mäktige ännu? Eller hade han övergivit dem? Minst 60 år hade gått sedan den första deportationen. Och det är i det här sammanhanget som Gud träder in och visar att han är historiens herre och på intet sätt någonting är utanför hans kontroll. Han vet exakt vad som kommer att hända. Borta i den babyloniska fångenskapen alltså finns hans trogne tjänare Daniel, som vi har följt allt sedan hans tonårsdagar. Och nu håller han på att närma sig 80-årsåldern. Det sjunde kapitlet är kronologiskt före det sjätte kapitlet, alltså upplevelsen i lejongropen då han var över 80 år. Det är Daniel som nu blir instrumentet för den här mäktiga uppenbarelsen. På nattens läger får han se en syn. Och innehållet i den här synen och tolkningen av densamma utgör en särställning i Bibelns profetior. Om du är intresserad av Bibelns profetiska ord, då måste du intressera dig för det här kapitlet. Ja, det är så konkret i sin beskrivning och i sin uttydning att den som någorlunda väl känner antikens historia inte behöver sväva i ovisshet om vad Daniel talar om och vad den här synen profetiskt handlar om. När vi nu tittar närmare på det här kapitlet, så är det inte för att frossa i profetior, som det ibland har funnits människor som har gjort kanske. Någon sorts sensationslyssnad har drivit vissa människor till att endast hålla på med det profetiska ordet för att ha någonting sensationsartat att tala om. Spekulera i nutida händelser som varande vissa profetiska uppfyllelser. Och så blir det inte som man spekulerade, och så börjar man om och så räknar man om, och så kommer alltihop på skam till slut. Om man gör Gud ingen ära på det sättet. Nej, det profetiska ordet, det är inte givet för sin egen skull. Det är endast en del av den totala undervisningen av Guds ord och har samma syfte som Bibeln i sin helhet i övrigt, nämligen att föra oss till kunskap om vem Gud är och vad han vill med våra liv. Det profetiska ordet är ämnat att varna den människan som är på fel väg, men det är också ämnat att ge hopp och trygghet åt den människa som förtröstar på Gud. Och som Arne läste här inledningsvis: ni gör väl om ni aktar därpå, som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Vad var det då Daniel såg? Kapitel 7, vers 2. Jag hade en syn om natten, och jag såg i den hur himmelens fyra vindar stormade fram emot det stora havet. Det är som om det blåste från alla fyra väderstrecken på en och samma gång. Vi tycker det har varit lite blåsigt här på Hönöveckan. Det har blåst västerifrån eller nordväst. Och vi har kurat ihop oss och beklagat den blåsiga väderleken. Men tänk dig då i den här synen, när det blåser kraftigt ifrån alla fyra väderstrecken på en och samma gång. Och detta rör naturligtvis upp havet, så att det blir en väldig oordning och storm. Och havet här symboliserar troligen mänsklighetens massa och hela världens nationer. Och det är lika som den här synen vill visa att det råder oro i mänsklighetens historia. De upprörda havsvågorna utgör en talande bild på människohistoriens oroligheter och strider. Samma bild använder profeten Jesaja när han säger: de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett hav som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor röra upp dy och orenlighet. De ogudaktiga hava ingen frid, säger min Gud. Sen får Daniel se, säger han, fyra stora djur stiga upp ur havet, det ena inte likt det andra. De har alltså samma ursprung, de här vilddjuren. De representerar fyra stora riken, ska du snart få se, som framträder alltså ur mänsklighetens hav. Och rikena avlöser varandra. De är parallella med de riken som symboliserades av bildstoden i kapitel 2. De här rikena symboliseras av stora skräckenjagande rovdjur, som i vissa avseenden liknar kända djur, men med ganska groteska avvikelser. Vers 4. Först fick jag se något som liknade ett lejon, men det hade vingar så som en örn. Medan jag ännu såg det på rycktes vingarna av djuret, och det restes upp från jorden så att det blev stående och ställt på två fötter så som en människa, och ett människohjärta blev givet åt det. Lejonet, har vi sagt tidigare, var ju djurens konung och var symbolen för makt, styrka, djärvhet, grymhet, överlägsenhet. Men här fanns också örnens vingar. Och örnen var om möjligt fågelrikets konung då. Svävade högre än andra fåglar, dök ner och tog byte och förde det bort, precis som Nebukadnessar hade gjort, fört folk bort i fångenskap. Så troligen syftar denna syn på det babyloniska riket och dess glansperiod, det gyllene huvudet från bildstoden. Men detta att vingarna rycktes av och ett mänskligt hjärta blev givet åt detta djur, antyder troligen den förvandling som Nebukadnessar personligen fick genomgå. Ifrån det fjärde kapitlet, kommer ni ihåg. Och ödmjukade sig från den dagen under Gud den högste. Och genom det så avtog också vilddjursnaturen i Babels och Nebukadnessars regering. Det blev mera mänskligt, så att säga, i dess positiva bemärkelse. Det andra djuret han får se stiga upp ur havet är något som liknar en björn. Vers 5. Och det reste sig på ena sidan, och det hade tre revben i sitt gap mellan tänderna. Och till det djuret blev sagt: stå upp och sluka mycket kött. En kraftfull syrisk björn kunde väga en 250 kilo, hade omättlig aptit. Inte så majestätisk som lejonet kanske. Det medisk-persiska riket som följde det babyloniska hade, eller nådde aldrig heller en sådan härlighet och glans som det babyloniska. Revbenet i gapet symboliserar troligen byten från tidigare jakt, men som man ännu inte förmått mätta björnen, utan han uppmanas att sluka mer kött, att göra mer erövringar. Och det persiska riket blev också större än det babyloniska, sträckte sig fram till det Egeiska havet i väster och bort till indiska gränsområden i öster. Sedan får han se ett tredje djur stiga upp ur havet, vers 6, och det liknade en panter, men på sina sidor hade det fyra fågelvingar, och djuret hade fyra huvuden, och välde blev givet åt det. Det mest utmärkande med en panter är kanske dess snabbhet och smidighet. Hans rörlighet förstärktes också av de två vingparen som gjorde att han blev väldigt snabb i sin flykt. Och det var kanske också med panterns snabbhet som Alexander den store på 330-talet från Makedonien, där han började och rörde sig österut, la större delen av den dåtida civiliserade världen under sig. Egypten i söder, Makedonien i väster och så ända in i indiska gränsområden österut, och blev större än det persiska riket. Han övertog Babel 333 före Kristus. De här fyra huvudena som nu panten har representerar troligen de fyra generaler som efter Alexanders relativt tidiga död 323 före Kristus fick dela detta väldiga rike mellan sig. Och så fortsatte historien med de här fyra generalerna, de fyra rikena. Vi går vidare snabbt till det fjärde djuret, för det är det som är det viktigaste i den här synen. Vers 7. Därefter fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, övermåttan förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn och uppslukade och krossade med detta alltså. Och vad som blev kvar trampade under fötterna. Och det var olikt alla de förra djuren. Och det hade 10 horn. Alltså ett djur som inte längre kunde liknas vid något vanligt djur. Det var så förskräckligt och så groteskt i sitt utseende. Fruktansvärt och starkt. Tänder av järn. Uppslukade, krossade, trampade ned. Antyder en effektiv och grym krigsapparat kanske, som krossar och trotsar allt motstånd. Och har de andra rikena stämt in i historien, så måste detta vara romarriket. Det största av alla riken som funnits i den mänskliga historien, som la civilisationer i grus, dödade fångar i tusental och sålde som slavar människor i hundratusental. Ständigt hungrig på nya erövringar, drivna av imperialistiska motiv, steg långt upp i Europa, som du vet, ner i Nordafrika, runt hela Medelhavet, upprätthöll sin makt längre än något annat rike, kan man säga, från 140-talet före Kristus till 470-talet efter Kristus. Men när Daniel betraktar det här vilddjuret, så får han också se 10 horn. Och under det att han betraktar de här hornen får han se hur emellan dem ett annat horn sköt upp, ett litet horn, för vilket 3 av de förra hornen blev bortstötta. Och se, det hornet hade ögon, lika människoögon, och en mun som talade stora ord. Och uppenbarelseboken fyller på här och förklarar att det här hornet väckte sig större än alla andra horn. Det är intressant att Daniels boken har så mycket gemensamt med uppenbarelseboken. Att Johannes på Patmos, fast han levde 500-600 år senare, ser nästan samma syner som Daniel. liksom Gud repeterar för Johannes historiens gång. Och Uppenbarelsebokens 13:e kapitel handlar om detta vilddjur och handlar om detta lilla horn som växer sig så stort och talar så hädiska ord. Och får ögon lik människoögon, en mun som talar alltså emot Gud. Det handlar nu om inte ett djur utan om en människa. En människa med en djurisk karaktär. En människa som talar hädiskt emot Gud. Ja, det står i vers 21 i det 8:e kapitlet, som för krig emot det heliga. Och när du kommer till det 13:e kapitlet i Uppenbarelseboken så står det att det ska giva sig i strid med lammet. Och lammet jämte det kallade och utvalda och trogna som följer det ska övervinna vilddjuret. För lammet är herrarnas herre och konungarnas konung. Och det här lilla hornet som växer sig så stort i makt ska förändra religiösa traditioner och Guds lagar, står det i vers 25. Vi är inne i en tid då vi håller på som nation och som folk att kasta Guds lagar bakom vår rygg. Tydligen så ska detta tillta. Och tydligen ska det komma en stark man på scenen som alls inte ska vilja veta av någonting som Gud har stadgat såsom rent och rätt och riktigt, utan ska önska att alla istället ska följa honom och tillbedja honom till och med. Det ska bli en religiös dimension i antikrists regeringstid. Vilddjuret identifierar vi alltså såsom antikrist, eller Uppenbarelsebokens vilddjur, eller Paulus i andra Thessalonikerbrevet 2, laglöshetens människa, om vilken jag läser följande ifrån andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Sedan ska den laglöse träda fram. Honom ska då Herren Jesus döda med sin mun. Honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar, tecken och under, och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som går förlorade till straff, därför att man inte gav sanningen rum, kärleken till sanningen rum, så att de kunde bli frälsta. Istället kommer nu Guds dom. Men vers 25 i 8:e kapitlet säger att hans tid är begränsad. En tid och tider och en halv tid. Många tror att det gäller 3,5 år, jag vet inte. Men en begränsad tid är det. Innan, som det står i vers 26, dom ska bliva hållen och hans välde ska tagas ifrån honom och fördärvas och förgöras i grunden. Och just när det här nya hornet förde sitt hädiska tal emot Gud och förföljde Guds folk och satte sig upp emot Gud, just när man på jorden tycktes kunna göra vad som helst, till och med häda himmelens Gud och förändra Guds bud och lagar, då undrar man ju förstås, om inte för, varför Gud inte griper in, om man verkligen finns, om man verkligen kan. Och det kanske till och med var så att Daniel, när han ser denna syn och dessa vilddjur och detta horns, denna konung, denna människas hädiska tal emot en helig Gud, att han frågar sig själv: hur kan sådant få förekomma? Var finns du egentligen, Gud? Och det är då i synen i det 8:e kapitlet som han får se någonting helt annorlunda, någonting så underbart. Titta i vers 9 får du se. Medan han ännu såg härpå, såg det här hornets hädiska tal och hörde det, då förändras scenen totalt. Medan upproriskheten i mänsklighetens oroliga hav har nått liksom sitt klimax, då förbereder sig himlen värdigt och lugnt för den förestående domen. Då står det så här: medan jag ännu såg härpå blev troner framsatta, och en som var gammal satte sig ned. Hans kläderna var snövit, och håret på hans huvud var så som ren ull, och hans tron av eldslågor, och hjulen därpå voro av flammande eld. En som var gammal antyder evighet, vishet, mognad, insikt. Och medan de jordiska scenerna som vi har sett med de här vilddjuren nu växlat och de mänskliga maktpositionerna förändras tid efter tid och blivit allt mera förmätna och skräckinjagande kanske, så har hela tiden den gamle den av evighet suttit på sin tron orubbad. Och nu sätter han sig där i egenskap av världshistoriens slutliga domare. Det är en scen, mina vänner, så fylld av värdighet och majestät och renhet och skönhet och ordning, i motsats till havens kaos, människohavets kaos, nationerna på jorden, deras orolighet och deras krigshandlingar. Håret var som av ren ull, snövit knädnad, anger Guds renhet och helighet. Och så står det, hans tron var av eldslågor och hjulen därpå for och flammande eld. En tron som rör sig överallt, var som helst, den allestädes närvarande guden. Eldslågor, elden, manifestationen av Guds heliga närvaro, av Guds härlighet, men också en symbol för hans dom. Och så står det vers 10, oerhört mäktigt. En flod av eld strömmade ut från honom. En flod av eld, Guds eld strömmade ut för att förtära, för att uppsluka allt som är i opposition mot honom. Det andas helighet, det andas renhet. Ingen synd kommer att bestå, inget orent kommer att bestå inför den flod av eld som väller ut ifrån Guds heliga tron. Gud skall en gång uppenbara sitt heliga majestät. Gud var det lovat att vi får leva i den tid då vi kan förkunna Jesus Kristus, Guds lamm, till försoning för hela världens synd och skuld. Men korset talar om också om Guds helighet. Det var så långt Gud måste gå för att hans rättfärdighet skulle tillgodoses. Men om den trampas under fötterna, vad finns det då? Vad finns det vid sidan om Jesu blod som kan rena synden? Till sist måste den komma under Guds förtärande eld. Och det är förskräckligt att hamna i den levande Gudens händer, säger Nya testamentet. Eld går framför honom och förbränner hans ovänner runt omkring. En oräknelig skara, står det nu, 1000 gånger 1000 vore hans tjänare, och 10 000 gånger 10 000 stod där till hans tjänst. På jorden laddade man upp med kärnvapen och man visade tänderna för varandra vid förhandlingsborden. Vid Guds sida står hela den himmelska härskaran, helt lugna och i beredskap att tjäna den helige guden vid minsta vink, att nu är tiden, nu är stunden inne för människosonens rike att upprättas. Och så står det så här: så satte man sig ned till doms, och böcker blev upplåtna. Kan du se det här, den värdigheten som råder i den himmelska domsalen? Ingen oro på jorden, oroligt som ett hav där det blåste från alla håll samtidigt, men i himlen fullständigt lugn. Ja, det står om glashavet framför tronen. Inte för att det är av glas, men för att symbolisera den absoluta himmelska frid som råder framför tronen. Gud har allt under kontroll, ingen oro. Man sätter sig ned, böcker upplåtas, en symbol för det nedtecknade, det ofrånkomliga bevismaterialet som den rättvise domaren har till sitt förfogande. Han som vet allt, allt är känt för honom. Inget ska undkomma hans rannsakande dom. Intet skapat är fördolt för honom, utan allt ligger blottat och uppenbart, och för hans ögon och inför honom ska människan avlägga räkenskap. Och när han har avkunnat sin dom ska alla rättvisa krav och all känsla för rättfärdighet vara fullständigt tillgodosedda, fullständigt tillfredsställda. Ingen ska känna sig nödsakad att invända någonting emot en dom som avkunnas, utan allt skapat med all den rättvisa känsla vi möjligen har ska vi erkänna: Gud, din dom har varit rätt, fullständigt rättvis. Bryr du dig om detta, att Gud vet allt och att det är för honom som du en gång ska avlägga räkenskap? I sin syn ser Daniel nu hur domen över det fjärde djuret genast blir verkställd. främst på grund av detta horns hädiska tal. Plötsligt och genom ett gudomligt initiativ blir hans rike fråntaget honom, han själv förpassad till eldens fördärv. För det stora ords skull, säger Daniel, så dödades djuret och dess kropp förstördes och kastades i elden för att brännas upp. Och från de övriga djuren togs också deras välde, till deras livslängd var bestämd till tid och stund. Vi tycker kanske att Gud dröjer. Varför har han dröjt så länge? Varför kommer han inte? Det finns en tid och en stund som Gud har bestämt i sin allvishet, och den går inte att ändra på, vare sig framåt eller bakåt. Därmed, mina vänner, är spelet om planeten jorden slut. Också från de övriga vilddjuren togs deras makt och välde. Tiden för människornas välden är slut, om det också är demokratier eller om det också är styrelseskick som vi tycker är omänskliga. All mänsklig makt skall nu komma till sitt slut, och det ska vara en ende som regerar. Tiden för den allsmäktige är inne att uppenbara sin makt. Och när alla visat sig sakna den sanna mänsklighet och istället kännetecknas av vilddjurets natur i sitt sätt att hantera jorden och de affärer som vi människor borde ha hanterat bättre oss emellan, när vi rovgirigt förgripit oss på den planet som Gud gav oss i födelsegåva en gång, så måste han en gång komma in med sin dom. Då är tiden inne för den enda som har rätten att regera, den enda som har rätten att tillträda som konungen. Det här är stenen i andra kapitlet, Nebukadnessars dröm. Stenen som kastades mot bildstodens fötter, och i en sekund så var det en enda grushög. Det är nu som den här stenen ska växa sig stor och inta hela jorden. Ett evigt oförstörbart rike ska upprättas. Hur ska det gå till? Jo, det får också Daniel se. Vers 13. Sedan fick jag i min syn se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar och nalkades den gamla och fördes fram inför honom. Det är en mäktig syn detta. Tänk dig att det är över 500 år före Kristus, före Kristi födelse. Och han ser honom redan då i sin syn komma med skyarna. Det som vi fortfarande väntar på i historien ska ske. Han kommer med himmelens skyar, anger att han är av gudomlig härkomst, en gudomlig person, samtidigt som han liknar en människoperson. Våra tankar förs osökt till den andra personen i gudomen förstås. Ordet som blev kött och tog sin boning ibland oss gick omkring på denna jord och ofta refererade till sig själv som människosonen. Och när han citerar och talar om sin andra tillkommelse, så citerar han just ifrån Daniel. Och han säger att då ska man få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Ja, det ska bli en dag blandad av både vånda och triumf. Uppenbarelseboken, Johannes i sin syn säger så här: se, han kommer med skyarna, och allas ögon ska se honom, ja också deras som har stungit honom. Och alla släkter på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. Det ska åstadkomma ångest när man plötsligt ska nödgas inse: han är ju den rätte konungen. Det är honom vi rebelliskt försökt sätta ur spel, när vi försökt leva på den här jorden och styra våra riken som om han inte fanns, som om man inte hade rätt i våra sammanträdesrum eller riksdagssalar. Nu kommer han som ensam har rätten till jorden. Och det är han som en gång föddes i den mänskliga historien av en oansenlig kvinna från Nasaret i ett stall i Betlehems utkanter. Det är han som vandrade omkring på de dammiga vägarna i Judén och i Galileen och som gjorde väl och hjälpte alla. Det är också han, det är han som greps en gång i ett semane, vars händer man band och förde till den ena skenrättegången efter den andra, för att han till sist skulle dö en brottslingsdöd på Golgata. Det är han som erbjöds en gång som Guds lamm, så ödmjukt han kunde, ridande på en arbetslösninnas fåle. Det är han som nu kommer med himmelens skyar i stor makt och härlighet för att göra slut på de stolta världsrikerna och upprätta det enda sanna mänskliga riket på jorden, och för att Guds vilja ska ske så som i himmelen så också på jorden. Och han trädde fram inför den gamle som sitter på tronen, och han blir given, står det nu i vers 14, åt denne gavs välde, ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska tagas ifrån honom, och hans rike skall icke förstöras. Det är han som uppenbarelseboken kallar för konungarnas konung och herrarnas herre. Och det är inte förrän Kristus har återinträtt i historien som frids första och konung som hans messianska uppdrag är fullbordat. Jesu messias uppdrag är halvfullbordat genom lammets funktion. Återstår gör konungens, lejonets, domarens funktion. Och lika säkert som han kom första gången in i den stilla vinternatten, föddes in så stilla och tyst i mänsklighetens historia, men det skedde en gång, lika sant skall det ske att han kommer en andra gång. Detta är det hopp med vilket vi lämnar Hönökonferensen. Jesus Kristus ska komma tillbaka. Han ska komma igen. Det är till honom som Gud, Fadern, som sitter på tronen enligt psalm 2 säger: begär av mig och jag ska ge dig hedningarna till arvedel och jordens ändar till egendom. Allt tillhör sonen. Nationerna må ryta som vågor i ett upprört hav, och hedningarna må larma, och konungarna tillsammans resa sig upp emot Herren och hans mode, som det står i psalm 2 så profetiskt. Men när människosonen återvänder in i historien, då ska han tvinga havet till ro, om det också blåser från fyra väderstreck samtidigt. Då ska han tvinga det till ro. Det ska bli fred. Det ska bli frid på jorden. Och han ska skaffa bort det som hör kriget till. Till hans namn ska vara evig fader, väldig Gud, underbar i råd, fridsförsten. Han ska näpsa stormen. Han ska skaffa rätt åt de sina. Rätt ska skipas för den högstes heliga, står det i vers 22. Och det är dessa som ska få taga riket i besittning, som ska få samregera med Kristus och uppleva tillfredsställelsen över att få vara med och se till att på jorden allt sker rättvist och rättfärdigt, och ingen synd får gå segrande fram längre. Vilken dag när vi får samregera med Kristus. De som har hungrat och törstat efter rättfärdighet ska bli mättade. De som har gråtit ska bli tröstade. De som har älskat Guds rikes fred ska bli tillfredsställda. Och de saktmodiga ska besitta jorden. Vilken skillnad det ska bli mot vilddjurernas rike. Daniel blev helt tagen av denna oerhörda syn, som jag redan har inledningsvis antytt. Har du blivit tagen av den? Det har varit mer för Daniel än vad han som dödlig människa klarade av att ta emot. Han känner oro och förskräckelse över det allvarliga budskap som förmedlats honom. Jag hoppas vi inte kan lämna det här kapitlet oberörda, trots mina fattiga försök att tolka det. Jag hoppas Guds ande så allvarligt tala till ditt hjärta om den suveräne guden och Kristi andra tillkommelse, och att du har en del i detta historiska spel. Måste du inte ta på allvar en gud som uppenbarat hemligheter sådana som dessa? Kan du undgå att gripas av det faktum att han som snart ska inträda i historien som dess slutliga domare och herre samtidigt är den som har dött för din synd på ett kors på den här jorden? Idag vill han räcka dig sin hand till frälsning för att ditt namn ska vara upptecknat i livets bok, som var en särskild bok som inte behövdes på domens dag, utan det var nådens bok. De som var under Kristi blod, de för vilka ingen fördömelse fanns, de som aldrig någonsin kommer under någon dom,
frikända, står det på den boken, Lammets livets bok. De som tog emot nådes erbjudandet här i tiden, vill du inte tillhöra honom som en gång ska lägga folkhavens oroliga vågor till ro? Redan nu känna hur han säger till ditt oroliga hjärta: tyst, var stilla, hav frid, min frid ger jag dig, inte så som världen ger. Era hjärtan var inte oroliga eller försagda. Jorden väntar och längtar efter fred, och man arbetar för fred. Vi vet att det är det riktiga tillståndet, men ack hur svårt det syns utan fredsförstens hjälp. Och låt mig till sist bara få läsa från Uppenbarelsebokens 19 kapitel, och så slutar min predikan. Och jag såg himlen öppen, och jag fick se en vit häst, inte längre en arbetsåsninnas fåle. Och mannen som satt på den, det är vers 11 jag läser från, heter trofast och sannfärdig, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon voro så som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor, antyder suveränitet och stor makt. Och han hade ett namn där skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och det namn han har fått är Guds ord. Och honom följde på vita hästar de himmelska härskarorna, klädda i fint vitt linne, vitt och rent, församlingen i rättfärdighetens klädnad. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han nu skulle slå folken, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel över sin länd har han detta namn skrivet: konungarnas konung och herrarnas herre. Amen. Kom, Herre Jesus, ditt folk ropar än en gång i sin ande: kom snart, Herre Jesus. Och tack att du står här idag för att säga till den som törstar: kom och drick för intet av livets vatten. Att det är ditt sista ord i Bibelns bok till människan som fortfarande saknar nåden, att komma nu innan du måste komma så som konungen och domaren. Herre, förbarma dig över oss som har lyssnat, och påminns än en gång om detta profetiska ord. Tack för det hopp och den tröst du ger våra hjärtan när du säger till oss: jag kommer snart. Håll fast vid det du har, så att ingen tager din krona ifrån dig. Amen.